Hej och välkomna till dagens juridikpodden som idag ska ta upp den stora ekobrottsrättegång som börjar nästa vecka, nämligen den om pensionsbolaget Allra. I studion har vi en gäst, kanske en av dem i Sverige som kan den här så kallade härvan bäst, Patrik Siegbahn. Han är en person som har jobbat inom finanssektorn länge. Han har bakgrund som civilingenjör, teknisk fysik vid KTH, men har jobbat som riskfondanalytiker, hedgefondanalytiker och även en runda vid Finansinspektionen. Nu driver han Småspararguiden, en sajt på nätet som handlar om precis det som namnet antyder. Patrik Siegbahn fick nyligen sin mobiltelefon och e-mail hackad i samband med att han har gjort stora avslöjanden om Allra-affären, där han då också var en av de första att avslöja vad som egentligen hände. Berätta, Patrik.
Ja, om vi ska börja med själva dataintrångsfrågan, så jag har jobbat med Allra-granskningen ganska länge, och det var egentligen för ett år sedan som jag noterade att min mobil slutade fungera när jag satt och jobbade. Och sen strax efter fick jag något konstigt mejl från Google där de förklarar att nu har vi bytt lösenord åt det här. Och då insåg jag att det här är inte bara så att min mobil har tappat täckning, utan det här är någon form av koordinerad attack mot mig. Och det mynnade ut i att någon kom åt egentligen alla mina privata filer och mitt jobbmaterial. Och det är ju väldigt känsligt eftersom jag har ju både källor och kunder och privata konversationer som egentligen då hamnar i någon annans händer. Och det är ju en extremt tråkig och jobbig situation att hamna i. Det positiva är det hela att jag vet vem det är som har gjort det. Och det finns även flera tydliga kopplingar till Allra personerna.
Vi ska då säga också att det här drivs som en helt ifrån Allra utredningen separat förundersökning om misstanke om grovt dataintrång, va? Och leds av en åklagare. Men i det här materialet som du då har blivit bestulen på, så fanns eller finns även vissa uppgifter som rör konversation som du har haft med åklagaren i själva Allra-utredningen. Är det korrekt?
Ja, det stämmer. Det första personen ville åt, alltså bara någon minut efter att kontot togs över, så letade personen fram all mejlkorrespondens mellan mig och åklagaren och vidarebefordrade de mejlen till en adress i Schweiz, en mejladress där.
Hur kan man bara flytta över ett telefonnummer till en annan telefon och göra så här och kapa innehållet i det heligaste vi har idag, nämligen våra smartphones?
Ja, det är bisarrt. Jag trodde det här var betydligt säkrare än vad det är. Och det handlar om att egentligen så man kan flytta abonnemang mellan simkort, och det handlar om att ringa in till kundtjänst och att lyckas lura dem att tro att det är rätt person som hör av sig. Så att det ställs förmodligen fel eller inga kontrollfrågor från mobiloperatören, tror jag.
Har du någon aning om hur långt förundersökningen har kommit? Är du själv då i målsägande?
Ja, de har ju förhört mig, alltså ställt en hel del frågor, och de har samlat på sig mycket bevis, så att jag har anledning att tro att de har kommit väldigt långt. De har jobbat i över ett år med det här nu.
Och vad säger de på, om vi säger andra sidan, de som eventuellt är misstänkta?
Ja, de säger egentligen ingenting. Jag får ju inga svar när jag pratar med Ernstberger till exempel, men i övrigt så vet jag faktiskt inte vad de säger om det.
Nej, det är i det här läget ingen specifik person som på något sätt är åtalad, eller så ska vi understryka i det här sammanhanget. Vilket de ju är när det gäller just de här ekobrotten i själva Allra härvan. Vi får skilja här på utredningen beträffande dataintrånget hos dig och utredningen då beträffande Allra härvan som då nu har gått till åtal och där rättegången börjar nästa vecka. Om vi går och tittar på hela starten då, som går ett par år tillbaka i tiden, 2017, va? När hela Allra börjar rullas upp i media. Du är en av de allra första som tittar på det här parallellt med då, kallar de stora medierna, inte minst Svenska Dagbladet. Du är dock den som på ett mest detaljerat sätt beskriver vad det egentligen är som händer. Du kan ju den här branschen inifrån. Om du ska förklara för våra lyssnare nu, utan att vara allt för kanske finansmässig i ditt språk, vad är det här? Vad handlar det om i botten? Varsågod.
Jo, det funkar ju så här att alla som jobbar i Sverige får ju någon form av allmän pension, och det hamnar ju bland annat då i premiepensionen, som är ett system där man själv väljer fonder. Och väljer man ingenting, då hamnar man i statliga AP7. Och sen har det ju funnits, det finns en möjlighet för andra aktörer att också vara med på det här fondtorget och erbjuda fonder. Och Allra var ju ett sånt bolag som ja, men lanserade egna fonder och med ganska kraftig telefonförsäljning då, ja, men rådgav folk att välja deras egna fonder. Och det var så de hade, fick en stor kundbas med liksom många miljarder kronor som de förvaltade. Och det finns ju, för en aktör som vill, liksom, som vill sko sig, så finns det ju två sätt att göra det på. Man kan antingen ta ut höga avgifter av kunderna, och det är ju, ja, men någorlunda transparent kan man tycka. Och sen finns det ju andra metoder också. Och det jag vill hävda i det här fallet är att de har använt metoder då som inte är, ja, men som inte är helt korrekta. Och det handlar om att de har gjort affärer med kundernas pengar. Med aktörer som de är goda vänner med. Så de har egentligen gjort affärer som är dåliga för spararna, men bra för sina kompisar. Och sen har de då delat på pengarna efteråt.
Du nämnde alldeles nyss då den här statliga fonden AP7, som även brukar kallas för soffliggarfonden. Det vill säga, om man inte gör något med sina pensionspengar så hamnar de automatiskt där. Och jämfört med då soffliggarfonden så har Allras fonder gått väsentligt mycket sämre.
Ja, ordentligt mycket sämre.
Kan du på något sätt utveckla det och sätta det i någon form av proportionell,
ja, det
sammanhang?
Det är, här fondjämförelser är ju lite knepiga, men i runda slängar har man kanske tappat en 2-3 procentenheter per år. Och det motsvarar, om man skulle grovt räknat, så är det ju några miljarder som har försvunnit totalt för spararna under hela den här tiden.
Men om vi bortser från att de har gjort dåliga affärer och tagit ut höga avgifter, vad var det som fick dig att, så att säga, reagera på att någonting kanske eventuellt inte stod rätt till med det här bolaget?
Ja, men det första giveawayen var just att det fonderna presterade så dåligt att det inte gick att förklara bara med avgifterna. Och då, ja, men då är ju slutsatsen att det här finns något annat som händer. Och då när jag började titta på det, jag bara gick in på nätet och kollade, vad består fonderna av? Vad är de investerar kundernas pengar i? Och det allra största innehavet, 5% av fonden, vilket är väldigt, väldigt tungt för att vara en sån här fond. Normalt så har man liksom mindre än 1% av fonden i ett enskilt innehav. Här var det 5% i någonting som var väldigt komplext. Jag har aldrig sett en sån här typ av fond investera i något liknande. Och när jag snabbt kollar på vad det var för någonting, så inser jag att det här är en form av strukturerad produkt. Och de är ju erkänt då dyra och komplicerade, och ingenting man ska hålla på med som vanlig privatsparare. Och särskilt inte, ja, men i sånt där premiepensionssystem som ska vara ganska enkelt och billigt och transparent. Så det är precis motsatsen här.
Och vad hade de här huvudpersonerna i Allra, som tidigare hette, va, Svensk Fondservice, innan de bytte namn? Då hade de med egna fonder, eller hur?
Ja, från början så, de började med telefonförsäljning, och då handlade det om att de, ja, men de sålde råd att välja andras fonder. Och sen insåg de att det var mer lukrativt att, ja, kanske ha egna fonder istället. Så då rådgav de folk eller flyttade in folk i sina egna fonder. Men då var det alltså inte fonder de själva drev, utan det var fonder som fanns på ett fondhotell som de själva då, ja, men skötte förvaltningsbesluten kring och även fick del av avgifterna förstås.
Är det lätt att själv för vem som helst starta den här typen av fonder och då etablera sig på PPM? Ska det vara så här lätt? Vi som jobbar med juridik tycker att det är omgärdat av stora regleringar i sådana här sammanhang, men det kanske inte är. Berätta.
Ja, det är inte 100% mitt expertområde, men jag skulle säga så här. På den tiden var det betydligt lättare. Idag har det ju dragits åt ganska ordentligt. Det ställs högre krav, och särskilt nu efter de här skandalerna har briserats har ju just Pensionsmyndigheten ställer ju mycket högre krav på att få delta på det här fondtorget. Men på den tiden, som sagt, så det var lättare. Och man behöver bara titta på de här personerna, vad de har för bakgrund. Det är ju inga finanspersoner, de är ju försäljare och liksom internetentreprenörer.
Det är ju väldigt många vanliga, så kallat vanligt folk som har drabbats i det här onekligen, va? Och det är samtidigt en ganska komplicerad historia där både juridiken då ställs på sin yttersta spets när det gäller sånt här, och även då principer och metoder inom finanssektorn och ett mycket komplicerat pensionssystem som vi dessutom har i Sverige. Det är kanske svårt för vanliga människor att tillgodogöra sig det, både som vi sitter och pratar om här, även om vi försöker vara väldigt tydliga, men inte minst när man ska göra den här typen av val. Vad anser du om så här transparens och pedagogiskt upplägg från PPM när det gäller till exempel den här typen av fonder? Borde det vara tydligare, eller borde man tvinga folk att sätta sig in på något sätt i omständigheterna innan man lägger sina pensionspengar där?
Ja, vi i småspararen tyckte att det här med sparande egentligen är ganska enkelt. De allra flesta bör ju sikta på att välja fonder med en stor andel aktier, alltså enkla aktiefonder, och minimera avgifterna. Och i det här systemet har det ju från början så fanns det liksom ett väldigt driv från myndighetshåll att, men nu finns det valfrihet och det finns mycket fonder att välja på, så var aktiv och välj fonder. Vi ser ju bara hur det här har fullständigt ballat ur. Det är någonstans, alltså var det någonstans 800 fonder att välja på. Det är helt omöjligt för gemene man att, att kunna navigera bland det här. Och det blir ju information overload. Att när det finns för mycket att välja på, då slutar man bry sig efter ett tag. Och tittar man bara så här rent vad jag som oberoende rådgivare rekommenderar. Jag har ju mina pengar i AP7 så, för jag tycker ju de flesta ska ha det. Det är minimalt med avgifter och fonder som gör precis det de ska.
Alltså Patrik Sigman, som själv är expert på området och har jobbat som riskfondanalytiker och hedgefondanalytiker, har större delen av dina egna pensionspengar i soffliggarfonden. Är det korrekt? Alltså?
Ja, rubbet.
Intressant.
Mycket intressant. Men jag tänker att om vi då återgår till Allra, när du då börjar nysta i det här, vad är det du så att säga, vad är det som framkommer under din granskning då som är ganska annorlunda i jämförelse med till exempel Svenska Dagbladet som också granskar Allra väldigt hårt?
Jag valde ju att fokusera på själva hantverket, alltså vad var det de faktiskt gjorde? Och nyckeln i det är just det här, vad är det för instrument de har använt, vad har de köpt för spararnas pengar? Och vad har, ja men, och hur har det genererat intäkter i bolagen? Och det första jag hittade där var ju, utöver den här komplicerade instrumentet jag pratade om, så är det även att de har ju lanserat något märkligt dotterbolag i Dubai och hävdandes då att de ska liksom expandera i Asien, och det är en intressant marknad. Det låter ju helt snurrigt, det finns ju inget annat pensionsbolag som har det här fokuset. Och dessutom så ja men, dök det upp då på, ja men, på 3 månaders sikt så gjorde de en intäkt på 88 miljoner med en anställd i Dubai. Och det ser ju oerhört suspekt ut, och då jag kopplade ihop det här, att det här är ju förmodligen pengar som kommer via det här instrumentet. Så de har alltså handlat ett instrument via sitt dotterbolag, genererat pengar i Dubai och sen slängat upp de pengarna i moderbolaget.
Sen rullas det ju upp här även på det här klassiska sättet, hur de har flugit helikoptrar, hur de har levt i ett liv med lyxbilar, bor på så kallade fina adresser och så vidare. Och de här pengarna då, enligt anklagelserna i vart fall, kommer då från de här pensionsspararna som har blivit utsatta för deras dåliga affärer. Nu brukar man i då juridiska sammanhang normalt säga att det är inte olagligt att göra dåliga affärer, men det är kanske det när det gäller att göra dåliga affärer åt andra därför att man har ett uppdrag att göra bra affärer. Och det är lite det då vi börjar närma oss den här åtalsfrågan som leder till den rättegång vi ska ta del av nästa vecka. Men kan du säga någonting om hur det här har utvecklats inom Ekobrottsmyndigheten och åklagarna sätt att resonera? Vad är så att säga, det man har gjort som går utöver de dåliga affärerna? Kan du säga någonting om det?
Ja, jag ska försöka skriva mig på det. Det som jag upplever, så jag är inte expert på området, men att det handlar om någon form av trolöshet mot huvudman att göra liksom dåliga affärer med kundernas pengar. Men samtidigt är rubriceringen här verkar ju vara att de satsar på det här med mutsituationen. Om det bara hade varit så att man gjorde dåliga affärer med kundernas pengar så att någon kompis gynnades, ja, men då kan man ju nöja sig med det här trolöshet mot huvudman. Men i det här fallet så finns det ju tydliga, liksom de har ju diskuterat affärerna innan de utförde dem, och det finns ju mejlkorrespondens där de beskriver att låt oss nu göra dåliga affärer med kundernas pengar. Ni får pengarna och sen så köper ni in er i vårt aktiebolag, och på så sätt delar vi på pengarna. Där uppstår någon form av mutsituation där man kommer överens om det här, och det verkar som att åklagaren har fokuserat på den rubriceringen istället, och den är nog förmodligen lättare att bevisa. Jag tror det är därför han satsar på det.
Det är grovt mutbrott ska vi säga som är en av åtalspunkterna, och även trolöshet mot huvudman och lite annat som ligger i den här riktningen i rättegången då, som börjar nästa vecka. När det gäller de här herrarnas bakgrund så sa du att de har egentligen ingen kunskap kring sånt här, i varje fall inte på det plan som man skulle behöva. Ingår det här på något sätt i den, om inte brottsliga planen, så i varje fall i det som åklagaren hävdar i trolöshetssammanhanget, att de har inte haft förmågan eller kapaciteten att ens göra bra affärer? Är det så?
Alltså det finns ju två gäng i det här, Allra gänget. Det ena är ju som grundarna till Svensk Fondservice som sen blev Allra. Och sen finns det ju personer som kommer från sidan, som kommer just från finansbranschen och kan det här väldigt, väldigt bra skulle jag säga, och vet precis hur man liksom kan konstruera instrument och plocka ut pengar. Så det har definitivt funnits kunnande i förvaltning och fuffen. Så när de här två möter varandra, alltså telefonförsäljare och ja, med fuffens finanslirare, då uppstår liksom magi i deras ögon, och de gör det här tillsammans. Då.
Vi ska säga också att de här nu åtalade personerna nekar alltså till brott i det här, men man får väl säga att de i sak medger väldigt mycket omständigheter. om de nu hade varit närvarande här i studion, vilket de inte är och kan inte tillvarata sina intressen här, därför ska du få göra det, på Patrik, som kan ärendet bra. Hur förklarar de sig här? Varför har de gjort som de har gjort, det som är ostridigt i målet, men och de nekar till brott? Hur förklarar de sig?
Ja, men det brukar låta någonting sånt här då, att ja, men de förvaltar kundernas pengar och de försöker göra det så gott de kan. De köper de här instrumenten för att de men på riktigt tror att det här är bra investeringar. Och ja, men exempel från 2012 är särskilt intressant, för då visar sig att det här instrumentet de köpte då, dyrt, som genererade pengar åt vännerna, det genererade faktiskt pengar åt spararna också. Så man kan hävda att det här var en, som man säger, det här var en bra affär för spararna. Och det som jag tycker har liksom missats i det här är att det här affären de gjorde 2012, det är en av många affärer som de gör av liknande typ. Så nu lämnar jag liksom att försvara liksom deras position här, men att det gäller ju att titta på alla de här affärerna som de gjort. För att om man liksom, det är som att titta på, om man köpte 100 trisslotter, så har man, oj, vi gjorde vinst på en trisslott, men de har ju alltså gjort urusla affärer med andra instrument när de fortsatte med det här. Men det är ett sätt att försvara det här, att de försöker göra bra investeringar med kundernas pengar. Och en gång så gick det bra faktiskt.
Det jag tänker på när man läser förundersökningen är ju att det kommer ju titt som tätt, vad det verkar, varningar från olika såna här compliance-avdelningar och även från de revisionsbyrån som de anlitar. Alltså, borde det här ha upptäckts tidigare? Eller åtminstone anmält på vissa sätt? Liksom?
Ja, alltså, som så här utomstående så tänker jag, jag trodde ju att någon annan skulle ju hitta det här före jag gjorde det, liksom 4-5 år senare. Så det är jättemärkligt. Man tror ju att det ska finnas en compliance-del som liksom direkt flaggar upp det här och att det hamnar hos myndigheterna. Och det har ju varit hos Finansinspektionen, och de har ju tittat på det här och de har ju sett de här enorma vinsterna. Men där någonstans stannade vi att det är inte olagligt att tjäna mycket pengar.
Nej, och man kan säga så här att ett par månader efter det, du och Svenska Dagbladet och andra, jag ska säga Claes Hemberg är vi, som lovar vid Avanza, var ju också med här och gick ut och började varna för det någonstans redan i början av 2017. Men ett par månader senare så köpstoppar alltså pensionsmyndigheterna Allras fonder. Är det för tidigt eller för sent? Ja, det är för sent naturligtvis, men är det utifrån den tillgängliga information som bland annat du själv var med och presenterade det? Väntade de för länge, så ska jag uttrycka mig.
Ja, de agerade ju väldigt snabbt på när liksom Sveriges Radio fick del av de alltså interna dokumenten som då styrkte det som jag hela tiden har hävdat. Då tog det bara 2 dagar för dem att agera på det. Sen vet inte jag om de hade agerat oavsett om de fått Sveriges Radios uppgifter. Men ja, man kan ju säga att det här uppgifterna, informationen, har ju hela tiden funnits hos Finansinspektionen sedan 2014 ungefär. Så har det här liksom varit tydligt vilka enorma övervinster det har funnits.
Men om man är lite konspiratoriskt lagd så kan man ju tänka så här att det finns ju pengar att tjäna även för en stor revisionsbyrå på att man har Allra som kund, och det kan ju säkert finnas pengar att tjäna från pensionsmyndighetens sida också. Så kan det finnas sådana intressen att man liksom väntar längre med att sätta köpstopp på dem, eller att revisionsbyråerna inte går in eller compliance-avdelningarna inte går in liksom?
Ja, jag skulle ju, men om jag ska spåna vidare på den här konspirationsidén, så är det väl just det här att revisorer är väl både kompisar med bolaget och samtidigt ska granska dem. Så det blir ju lite snårigt, för att revisorer hjälper väl till i olika, när de ska utvecklingsprocesser, de ska sätta upp det här bolaget i Dubai. Då har ju förmodligen revisionsbyrån varit inne och assisterat dem med kontakter och hur det går till. Och sen plötsligt så vänder de då på klacken där i början av 2017 och liksom plötsligt då är med och polisanmäler bolaget. Och det tycker jag att det borde man ju ha agerat på redan då. Ja, men 2015 när man satte upp det här Dubai-bolaget, så borde man som revisor ha funderat varför gör man det här, och vad är det för affärer som görs, och intern transaktioner och intressekonflikt och allt det här.
De har ju fina, vid det här tillfället så har de ju då fina namn i styrelsen. Vi ska undersöka att de är idag inte på något sätt misstänkta för brott, va? Det var Ebba Lindsö, du har före detta justitieministern och numera advokaten Thomas Bodström som då kliver av ifrån sina styrelseposter när det här avslöjas och alltså inte är misstänkta för brott. Men min fråga är, vad har det här betytt för, om vi kallar det för, bolagets PR eller fasad eller yttre, att de hade en sån namnkunnig styrelse?
Ja, alltså förmodligen har det var ju väldigt mycket då kändisrekrytering där i samband med att de hade ju en plan om att regga sig på börsen helt enkelt. Det var ju liksom någon form av mål med det här, att de skulle liksom, min misstanke är att de vill blåsa upp värderingen på bolaget på det här sättet, i och med att ha tjänar väldigt mycket pengar på de här interna transaktionerna. Och då underlättar det förstås om man har en stark och fin styrelse om man ska upp på börsen.
Vad har liksom reaktionerna varit från era, vad kallar man det, läsare eller kunder generellt? Vad tycker de som har placerat sina pengar i Allra?
Jag har ju träffat åtminstone en handfull Allra-kunder. Och det är det som är så trist, att när folk känner sig lurade, bedragna, så reaktionen är att man kan vara lite arg. Men många, de skäms ju och vill liksom inte prata om det. Alltså det finns ju många exempel på kunder som har suttit i Allras fonder. Och sen så blev ju fonderna sålda till Ålandsbanken. Och som då kanske sitter kvar hos Ålandsbanken, trots att den förvaltningen också är liksom dyr och dålig och inget jag skulle rekommendera. Så jag tror att det är många som bara liksom blundar och tänker att det här känns obehagligt, jag vill inte ta i det. Men det finns stor anledning att liksom, när man blir lurad, att man faktiskt bråkar och säger ifrån och försöker göra någonting åt det.
En känslig fråga i sammanhanget är det här man stoppar in en sådana som du och kanske Finansinspektionen och Svenska Dagbladet och vad det nu må vara, stoppar in en hand i ett vattenfall och drar ut några droppar och så hittar man Allra. Finns det fler sådana här bolag som håller på det här sättet?
Ja, det har ju funnits. Det har ju, Falcon Funds var ju avslöjt ju strax för Allra, och sen i kölvatten av Allra så hittade ju också Solidar, som är ett bolag som påminner mycket om Allra. De har haft samma metoder och till och med haft ett samarbete i Malta då, där en del av det här liksom påstådda mjölkningen av spararnas pengar har de gjort i samarbete med sina konkurrenter egentligen. Och sen finns det ju fler, Monyx till exempel, också några bolag som inte har använt samma metoder, men som har också kringgått regelverket för att liksom, ja, tjäna lite extra på spararnas bekostnad.
Har vi varit naiva i Sverige? Har myndigheter och för den delen även lagstiftare varit naiva i Sverige när PPM infördes och människor plötsligt kastades ut till att bli någon form av mini-finansinvesterare? Och så trodde man att det skulle gå bra. Kan vi dra någon läxa av det här mer än i den absoluta specifika fallet? Mer generellt, vilken läxa kan vi dra?
Alltså, jag tror ganska tydligt läxan här är att det här med det fria valet, alltså i många sammanhang i samhället så är det bra med fritt val och vi pratar konkurrens och prispress och så vidare. Men i finansvärlden, när folk har generellt dålig kunskap om finansfrågor och folk har dålig räkneförmåga, det är dokumenterat. Och att då tro att sånt här enormt fondtorg och enormt fritt val skulle vara till gagn för medborgarna, det ser vi ju tydliga exempel på att det har ju varit ganska olämpligt. Och nu ser man också hur det här nya omdaningen av systemet just ska förändra det. De är ju på väg nu med någon form av upphandlat fondtorg istället då, så att myndigheten gör jobbet åt medborgarna så att det finns ett smalt utbud att välja på.
Det här du säger nu är också intressant för rättegången, för du säger att människor är generellt sett dåliga på att räkna och har dålig kunskap, och i rättegången kommer det sitta nämndemän och det är självklart en kunnig åklagare och det är jurister och sådär. Kommer rätten att kunna förstå sig på exakt vad misstankarna här handlar om?
Alltså det är ett ganska komplicerat och svårt fall. Det som gör det enkelt då, i mina amatörögon, är just att den här mejlkorrespondensen finns. Man behöver inte kunna, alltså man behöver inte ha bra räkneförmåga för att se hur de här företrädarna beskriver i detalj i mejl hur de ska göra det här. Alltså vi köper det här, ni gör si och så delar vi på pengarna, och blir vi påkomna, då finns det liksom ett skydd mot styrelserna, då får de ett arvode och liksom förstör de här dokumenten efter att jag har skrivit dem. Så det, jag har en förhoppning om att det finns ganska gott med bevis här som man inte behöver kunna så jäkla mycket för.
Men det är alltså en nyckel att de bevisen finns, annars hade det kunnat varit svårare, tror du, att bevisa deras skuld i frågan?
Ja, men det finns ett intressant, om man skulle strunta, om vi skulle blunda fram med mutsituationer och bara titta på det här med trolöshetsfrågan. Så som jag nämnde förut, det här bolaget Solidar som har liksom, samarbetat med Allra på Malta, så har de faktiskt varit uppe hos Ekobrottsmyndigheten. Eller fallet har tagits upp där och bara helt enkelt lagts ner. Och därför där fanns det ju inte någon mutsituation, utan där var det bara en ren fråga om gjorde de bra affärer för spararna eller gjorde de affärerna för att gynna sig själva. Och det ärendet lades ner bara rakt av. Så att det finns ju en oro att själva trolöshet mot huvudman-caset, det kanske inte är helt enkelt.
Ekobrottsmyndigheten har ju inte ett alltför framgångsrikt track record när det gäller just stora härvor som man har åtalat för. Och det har ju växt viss kritik emot detta från ytterst kompetenta människor. Nu är vi lite grann inne på juridiken igen, men hur viktigt är det att man går i land med generellt sett med den här typen av mål för att kunna upprätthålla trovärdigheten för ett system som ändå finns där för att stoppa buffel och båg och alla typer utav alla typer utav bedrägerier här. Finns det en tillräckligt repressiv och skicklig och effektiv rättsapparat generellt pratar jag om nu för att rå på den här typen av fenomen?
Ja, jag har lite svårt att svara på hur det ser ut hos Ekobrottsmyndigheten. Den kunskapen har jag inte riktigt. Men, och det här med dålig track record, det är många som säger. Men det intressanta i det här fallet tycker jag att det här är, om de skulle bli friade för alla anklagelser, då har vi ju ett problem. För att då är det här plötsligt en väldigt intressant affärsmöjlighet för det här gänget och för många andra att ta till. Så att det är viktigt att det här fönstret stängs till egentligen. Det vill jag mena.
Och låt säga att de frias, kan de på något sätt återuppta sin verksamhet?
Det blir ju visserligen svårt skulle jag säga. För att nu har ju, alltså Pensionsmyndigheten har ju dragit åt svångremmen här på att delta på det här fondtorget. Så det blir svårt att göra samma sak. Och det här med telefonförsäljning är ju heller inte öppet inom Pensionsmyndigheten. Eller inom premiepensionen. Men alltså, i allmänhet för fondverksamhet så finns det ju andra aktörer som kanske då tappar sin moraliska kompass och liksom går in i det här, på det här området. För det är ju det är en realitet idag att banker och fonder de gör affärer med kundernas pengar och det finns ju det här best execution, alltså man ska göra så bra affärer som möjligt med kundernas pengar. Och det är ju en glidande skala där hur bra den här utförandet blir och om det inte finns en domare som tar upp det här och liksom, som sätter stopp när det går för långt, då kan det bli problematiskt tror jag.
Mm. Jag tänker bara som en liten avslutning här, om du får, förutom det du tidigare har sagt, kan du ge några generella tips då, förutom att lägga alla sina pengar i soffliga fonder? Hur uppmärksam ska man vara som sparare när det handlar om premiepensioner? Liksom?
Ja, men just premiepensionen är ju, det är ju så löjligt enkelt. Det läggs ju en faktor 10 gånger så mycket energi hos media och skriva löpsedlar om premiepensionen när man egentligen borde fokusera på hur man ska agera inom sin tjänstepension eller det övriga privata sparandet. För premiepensionen, det är bara att välja statliga AP7 SOFA för det är billigast och bäst. Och det är liksom inget snack om saken för mig som oberoende bedömare. Men som sagt, annat sparande, tjänstepensioner, folk har ju inte koll på vad man betalar avgift eller vad man har och så vidare. Så det är där man behöver fokusera sig.
Vi har inte berört avgifterna alls, men mycket kort här, Patrik Sigban. Om vi tittar på de avgifter som Allra plockade ut jämfört med genomsnittet bland fonderna, hur ställer det sig med det?
Alltså, det finns ju ett rabattsystem i premiepensionen, men om vi tittar på det ordinarie pris för fonderna så låg det på ungefär 2% av förvaltat kapital. Och skulle man spara sina pengar i fonden med 2% i avgifter, då pratar vi att ungefär hälften av ens pengar går ut i avgifter om man tittar på en livstid. Så det är enorma belopp det handlar om.
Tror du att människor förstår det här? 2% kan betyda sådana praktiska effekter på hur man ska få det på ålderns höst?
Nej, det är både dokumenterat och något som jag upplever i mitt jobb att folk har dålig koll på vad det betyder, men särskilt alltså att man inte är så engagerad eller intresserad av det. Att man bryr sig mycket annat är intressant, alltså ens ränta på bolånet och såna saker. Men det är sekundärt. Det viktiga är de stora pengarna, de ligger ju i ens pensionssparande.
Där fick vi ett generellt mycket gott råd på sluttampen här utav dagens juridikpodden som idag har varit helt inriktad på finansbranschen och den rättegång som nästa vecka börjar beträffande den så kallade Allra-härvan där alla nekar till brott men medger vissa omständigheter i sak. Rättegången börjar på tisdag och det är avsatt 28 rättegångsdagar så att rättegången kommer att avslutas sannolikt för strax före jul och domen kommer då i början utav nästa år. Jag tackar Patrik Sigban för att du kom hit som alltså är och driver sajten ska vi säga Småspararguiden men har en bakgrund inom finanssektorn och också har en bakgrund som civilingenjör från KTH med fysik och matematikinriktning. Stort tack för att du kom hit. Stort tack också till er lyssnare för att ni har tagit del utav dagens juridikpodden. Vi hörs nästa vecka.